Fint att få möta er allesammans. Jätteroligt att vara i Kolmården igen. Jag har ju varit här, men det är ett bra tag sedan sist, tror jag. Men desto roligare. Och jag satt och tänkte här när jag såg flaggan här. De sponsrar er, va? Bolist. Är det någon som missar att det står Bolist där när jag gått hem? Jag tror inte det, va? Ja, en glädje som sagt var att mötas. Jag tar inte det för självklart att du ska känna till att det var final i hockey igår mellan Brynäs och HV. Känner ni till det? Va? Nu händer det saker här, märker jag. Ja, och jag hör ju till dem som håller på HV då. Jag har varit pastor i Huskvarna och ja, nu tar han sig för pannan. Du kan väl lyssna på predikan i alla fall sen, hoppas jag. Vi har våra barn och barnbarn i Jönköping och vi har bott i Huskvarna under några år också. Och de är kvar där. Och det är klart att det är liksom HV för hela slanten. Och vi har tre barnbarn och ett på gång. Men den äldsta pojken Elliot, när han var 3 år gammal, skulle han få en lillebror som var i mammas mage. Och då säger han som 3-åring, ni hör väl alltså, snacka om hjärntvättad. Då säger han, men mamma, tänk om han kommer ut och inte håller på HV. Och så tillägger han, vad gör vi då? Men det verkar som att han också håller på HV. Så det är lugnt. Ja, så är det. Jätteroligt och alltså, vilket sammanträffande vi har här nu. Jag har ju varit pastor i Stockholm tidigare, i Philadelphia. Och det var samma tid som Lalle, Lars Gustav Eriksson och Agneta var i Tyresö. Och Lalle var pastor där. Och Göran har också varit pastor i Tyresö, så vi möttes ju flera gånger där i samband med det här. Jätteroligt. Och så Thomas och Solveig Sidblad från Tyresö. Nu ska ni inte höra massa, liksom. Det är ju inte intressant för er. Men det är länge sedan så var jag och min fru i Helsingborg. Och då hade vi ihop det med ungdomar från Dalajärna. Och nu sitter den unga tjejen där. Ja, och hon tänker, vad Stefan har blivit gammal, tänker hon. Ja, jag har en önskan att få förmedla någonting av värde idag. Det är klart, det är så varenda gång man ska stå i en talarstol. Jag har stor respekt för de som kommer på en gudstjänst och lyssnar. Och idag så skulle jag vilja stanna, alltså olika människor. Göran till exempel, om man skulle hitta några ord som jag förknippar med honom, så är det varmhjärtad till exempel. Det är ett ord som jag har som kännetecknar Göran, tycker jag. Och när det gäller Jesus så finns det ju väldigt många ord man kan förknippa med honom. Och jag tänkte stanna inför ett av de orden, och det är ser. Jesus, han ser. Och vi ska läsa ifrån Johannes evangelium. Kapitel 5 och vers 19. Så står det så här. Att Jesus vände sig till dem som han talar med här nu och sa, sannerligen jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Att vara sedd, det är ett av flera grundläggande behov som vi har varenda utav oss. Det finns ingen i den här lokalen som inte önskar att vara sedd. Det är ett djupt liggande behov. Det finns där. Och jag tror att något av de många svåra saker kan, men något av de svåra saker som kan drabba en människa, det är att göra upplevelsen att man inte är sedd. Det är väldigt svårt att hantera att vara ignorerad och att inte vara sedd. Jag har varit en hel del i Kenya och jag är väldigt någonting som tar mig väldigt. Det är gatubarnens situation som är fruktansvärt i så många länder. Där de är fullständigt hjälplösa. Och har liksom ingen identitet. Det var en konferens där en missionär som heter Karin Belaccio var med. en stor bred konferens, jag vet inte vilka som var inbjudna. Man skulle tala om gatubarnens situation i Kenya. Och då bjöd hon jobbade med gatubarn, så hon bjöd in några gatubarn att vara med på konferensen. Vi kan inte prata om dem här nu utan att de är med. Och då fick de själva berätta, vad var det svåraste av allt? Och svaret var att ingen såg dem. De var osynliga. Folk bara passerar, ingen bryr sig. Men stal man en väska, då syntes man. Och så berättar hon att hon följde med gatubarn på rättegångar ibland. Och då sitter de där i rättssalen och så ropas deras namn upp. Och då händer det, mer än en gång sa hon, någonting märkligt med de som blev uppropade. De blev glada. De sträckte på sig och gick fram med stolta steg. Och jag förstod varför. De var sedda. Deras namn ropas ut. Intressant att tänka på detta. Sen kan det vara så här också, att min iver att vara sedd gör att jag inte ser. Så jag tänker prata om båda sakerna här. För hur var det med Jesus? Ja, vi läste ju det här nu, att han talar om att han ser faderns gärningar. Och fadern visar honom sina gärningar, står det. Och det låter när Jesus talar här som om att han är begränsad. Kan bara göra det fadern visar. Det låter som en rejäl begränsning. Och jag vill säga, det är precis tvärtom. Det var hans upphöjdhet och det var hans storhet. Det var inte en begränsning i hans förmåga och makt, utan det var en tydlig viljesak hos honom. Jag gör bara det jag ser fadern göra. Han vill leva i sin himmelske faders vilja. Och fadern älskar honom och visar honom. Och då kommer ju frågan. Vad betyder det här? Hur ser Jesus? Och hur gick det egentligen till? När ser han? Och då kommer min första punkt. Jag brukar ha liksom PowerPoint annars, så därför är jag noga betona punkterna här nu. Min första punkt, det är att Jesus är sedd och att han ser. Vad innebär det här? Jag skulle vilja säga att Jesus lever i vision. Han lever i vad fadern visar. Och då vill jag betona, han lever inte i en vision. Att leva i en vision kan begränsa synförmågan ganska så rejält emellanåt. Jesus lever inte i en vision. Han lever i vision. Han är tillgänglig allt vad fadern heter. Och han önskar vara medveten om faderns vilja. Inte i ett begränsat hänseende utan i vid bemärkelse. Så han lever alltså i vision. Alltså det är större vy, det är en rymligare horisont som Jesus har. Och då är ju frågan, när ser han det här? Ja, vi läser ju gång på gång att Jesus går avsides. Han har behov av att förankras i sin faders vilja. Ibland så händer det mycket omkring honom, då söker han sig avsides. För att på något sätt bevara sin inre samling. Och relationen till sin fader. Och då är det ju nära till hans att tänka att då ser han faderns gärningar. Och jag ska säga att det har jag predikat förut. Men det står jag inte för längre. Man kan faktiskt ändra sig. Det finns gamla utkast som jag inte kan använda längre. För det händer ju saker i huvudet och hjärtat när man håller på ett tag. Jag tror inte att det är begränsat på det sättet. Att Jesus då ser alla de gärningar som fadern visar som han ska göra. Det jag tror att det handlar om att få en inre samling. Att liksom vara synkad med sin fader. Och sen ser han faderns gärningar allt eftersom han går. För skulle det vara beroende av att du alltid måste söka dig avsides och stillhet för att kunna se faderns gärningar. Då tror jag vi skulle missa väldigt mycket. För det är kolossalt mycket som sker mitt i vardagen, mitt i steget, mitt i det jag håller på med. Så kan man vara tillgänglig faderns visande så att jag ser lite mer. Men det är lätt att bli begränsad med synfältet. Vi ska komma till det lite mer också. Och det är så upplyftande att läsa hur Jesus ser människor. Finns det något bättre än att möta människor som ser en? Möter man människor, nu ska jag ju vara med folk här i eftermiddag så nu vet ni hur ni ska bete er. Möter man människor som aldrig ställer frågor, det skapar ingen närhet. Om du bara berättar om dig själv, inte ställer några frågor, jag lovar, du får ingen nära kontakt. Och så kan det kännas. Ibland kan man möta människor när man går därifrån så känner man att ja, han eller hon var inte ett dugg intresserad av mig. Det är inte så jätteroligt, eller? Nej, ni har inga problem med sånt. Nej, bra. Ni är stora här. Jesus, han ser människor. Jesus som var konungas konung. Herrarnas herre. Han såg individer. Och han hade ett oerhört uppdrag. Han såg individer. Och det finns så många exempel på det. Vi kan läsa Johannes kapitel 1 till exempel. Och vers 35. Ja, eller sammanhanget där. Där det berättas att han ser Natanael. Han såg honom där han sitter under trädet. Och han ser att det är en sann israelit. Och han blir alldeles tagen av att Jesus ser det här. Jesus ser någonting hos Natanael. När han står och predikar i en mindre lokal. Det är trångt. Alla trycker på. Alla vill höra honom. Och han har någonting att förmedla. Och har man någonting att förmedla och blir störd. Då, det värsta jag vet är när det händer saker i kyrkan. Och någon ska gå fram och hjälpa någon. Därför att då känner jag bara att okej, nu tar vi paus. Nu är det ingen som hör på mig. För nu kollar de på det här som händer. Och vad händer när Jesus predikar? Jo, folk börjar bryta upp taket. Och mitt i hans förkunnelse, han skulle ju kunna bli lite störd. Jag har någonting viktigt att förmedla här. Kan ni vara snäll och komma igen lite? Låt bli taket. Nej, han såg lite mer. Han såg inte bara sitt projekt. Han såg inte bara sin förkunnelse. Han såg människorna. Och det står, han såg deras tro. Inte bara att de förstörde taket. Han såg deras tro. Och när folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem, så visade lärjungarna bort dem. Och när Jesus såg det, då blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Han ser. Och barnen såg man inte på det sätt som Jesus gjorde. Det är ett faktum. Och vi har ju en svensk kung som man ska ha åsikter om allt. Jag tycker att han är skön och han gör det bra, kungen. Och när han växte för mig, det var när han fyllde år. Så kollade jag på tv. Inte av en händelse, som en del brukar säga, av en händelse såg jag på tv när jag hade själv satt på den. Och så tittade jag, för jag ville titta. Och så var det kungens födelsedag och han står på Borggården, heter det väl, vid slottet. Och nu kommer det enligt kommentatorerna ett känsligt ögonblick. För det är ju detaljschema i minuter vad som ska ske. Och nu ska barn komma fram till honom med blommor. Och då sa kommentatorn att det här är ett känsligt skede, här kan tiden sticka iväg. Och så är det en flicka som går fram med en blomma och hennes mamma ska ta en bild. Men hinner inte ta kortet, fotografiet, när hon står och ger blomman, utan hon tar bilden när hon är på väg tillbaka från kungen. Stackarn. Kungen såg det. Vet vad han gjorde? Han tar tag i flickan, tar tillbaka henne, tittar in i kameran så de får ta en bild. Sen får hon gå vidare. Då kände jag, han är stor! Vilken kung vi har! Det var vackert. Han skulle inte alls behöva bry sig om det där. Verkligen inte. Han har ju inte tid. Han är ju kungen och det är ett detaljschema. Han såg, vilken fin kung. Tänk dig då att kungars kung ser individer ser och är intresserad. Och det står till och med om den rike mannen som vi kan tänka en del om. Han som hade svårt att följa Jesus för han ägde så mycket. Och det, man talar om svensk avundsjuka och den är sann. Det finns en svensk avundsjuka. Det är svårt liksom att han har ju mer än mig. Har ni sett den här lottoreklamen? Den är ju så bra. Men ni har ju tittat inte på tv. Men jag såg det. Jag hade satt på tvn. Och så ser man hur en gubbe står och tvättar sin bil. Och så står grannen och tvättar sin bil. Så säger han att ja, jag har köpt en ny här nu. Jag har köpt två stycken till för han hade vunnit på lotto. Och då ser man grannen när han står och tvättar sin bil. Ja, vad glad jag är för din skull. Och man såg hur glad han var. Vet vad det står om Jesus och den rike mannen? Jag har inte sett det förut. Och tyckte det var så värdefullt att göra den upptäckten. Det står att han såg på honom med kärlek. Han såg på den rike mannen med kärlek. Och vi kan läsa bibelord där det står att Jesus såg vad de tänkte. Och så kan man fortsätta så här och konstatera att Jesus ser. Och framförallt så ser han människors behov. Han gjorde det alltid. Det var hans storhet. En konsekvens var att han levde i vision. Inte i en vision. Han levde i vision. Och det gjorde någonting med honom som hade ett sådant projekt att vinna, återlösa en hel mänsklighet. Och när han hänger på korset, detta vidriga avrättningsredskap som 350 efter Kristus så slutade romarna med detta för det var för inhumant. Jesus hänger på korset och lider kval. Du vet hur det är när man har smärta och man har ont. Vad lätt det är då att inte se andra. Vad gör Jesus? När han hänger där på korset, då ser han sin mor. Och han ser Johannes. Och han bryr sig. När han hänger där på korset. Och då säger han, mor, se din son. Son, se din moder. Och så borgar han för deras framtid med den hälsningen. Jesus ser när han hänger på korset. Det var första punkten. Jesus var sedd och han ser. Andra punkten. Jag har 7-8 punkter. Nej, det har jag inte alls. Andra punkten. Vad var orsaken att Jesus såg? Ja, jag har ju antytt det, men jag vill göra en rejäl betoning på det genom en egen punkt. Nämligen att nyckeln ligger i detta. Att Jesus var inte upptagen med en vision. Han var inte, förstå mig rätt när jag säger det, upptagen med uppdraget. Så att han inte såg individer. Alltså vi är idag väldigt projektinriktade. Människor lever i projekt. Jag kan göra det här nu. Jag gör det som ett projekt. Men, och så kan man leva i en vision. Och ibland kan detta att leva i en vision begränsas så kolossalt så att jag inte ser vad fadern visar. Här har vi hemligheten med Jesus. Att han var tillgänglig för allt vad fadern visade. Och han var inte upptagen med sig själv. Fast han hade världens största uppdrag som någonsin någon har haft. Men då ska vi låta det komma lite närmare oss själva när det gäller att vara sedd och att se. Frågan kanske dyker upp. Ja, vi kan läsa allt det där. Men ser han verkligen mig? Jag kan föreställa mig att åtskilliga i det här rummet har tänkt det både nu och då. Ser han verkligen mig? Jag hör om andra, de berättar om bönesvar. Jag har inte sett de där bönesvaren som jag önskar. Mina omständigheter verkar inte antyda att Jesus ser mig. Det är inte så ovanligt att kanske tänka så. Om jag ser till omständigheterna så ser det inte ut som att Jesus ser mig. Och då kommer jag till min tredje punkt som är en viktig punkt. Och det är att vi är sedda och vi kan få se. Vi ska läsa Markus evangelium kapitel 6. Och från vers 45 så står det att Jesus befallde sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till Betsaida medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och han var ensam kvar på land. Han såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet, och han var på väg förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad och de skrek till. För alla såg det honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa, lugn, det är jag, var inte rädda. Och han steg i båten till dem och vinden la sig. Men det blev utom sig av häpnad. För de hade inte förstått något av detta med bröden, ett under som hade skett tidigare, utan det var förstockade, står det. Alltså, notera. Jesus befinner sig på ett berg och det har blivit kväll. Och de är en bra bit därifrån. Så står det att Jesus såg hur de slet vid årorna. Personligen, det här är en spekulation från min sida, personligen så tror jag inte att han såg med sina fysiska ögon. Det var lång distans och det var kväll. Men Jesus såg hur de slet vid årorna och när de hade, de kämpade för sitt liv. Och det står att de sliter hårt. Det grekiska ordet kan direkt översättas med lida nöd. Det är ett kraftigt ord det här. Och på andra ställen i Nya testamentet så översätts samma ord med orden plågades eller led svårt. Alltså de var i svår nöd och fattade just nu ingenting. Men Jesus såg hur de slet vid årorna. Och det var på kvällen han såg dem. Men han kommer inte till dem. Nej, han väntar enligt gamla översättningar till tredje nattväkten. Och det var efter 03:00 på morgonsidan. Då först kommer Jesus gående på vattnet och möter lärjungarna. Och tänker, i båten sitter de med bröd och fisk från ett under som är helt makalöst. Man har fått vara med om att bespisa 10 000 människor ungefär med utifrån 5 bröd och 2 fiskar. Jättehungriga lärjungar som får servera 10 000 människor. Sen undrar de säkert, ska det bli något över? Och när de är färdiga så får de en personlig korg var och en av dem. Här sitter de i båten med korgen, med bröd och fisk. Jag föreställer mig att de har lite kvar kanske. De sitter där och har detta. Och nu är de livrädda. Och jag förstår dem. Så det är inte fråga om det. Jesus fick nödga dem att ge sig iväg. Så de åker ju därför att Jesus har bett dem att göra det. Och när de gör som Jesus säger så kommer de i en svår storm. Så de tror att de ska dö och inte klara av omständigheterna. Men Jesus såg dem. Och Jesus var lugn. Och lärjungarna får göra upplevelsen att de var sedda. När du går rätt väg så betyder det inte alltid att det blir bra. När du går sanningens väg så kan det orsaka storm. När du är reko och gör det som är rätt så kan du få motstånd. Och man kan liksom fundera, va? Här gör jag mitt yttersta och vad får jag som tack? Lärjungarna gjorde som Jesus sa. Vad fick de som tack? En svår storm. Men Jesus såg dem. Och de var på rätt väg. Och han kommer till dem. När det har varit som mörkast längst. Då kommer han till dem. Jag tror att det här kan vara en profetisk hälsning för någon som behöver höra det här idag. Och jag säger, Gud välsigne dig att ta det ordet till dig. Att du är sedd av honom som ser så mycket längre. Jag vill ge dig bibelordet från Jesaja 43:1. Var inte rädd, för jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Han känner igen din röst. Min fru och jag, vi har ju två barn. Och vi hade sån tur. Vi fick liksom världen, vi fick de bästa barnen. Det är så märkligt att just vi skulle få det, men så blev det. Och så var vi i Köpenhamn när barnen var små. Jag förstår, hoppas ni hör citationstecknen, va? Så inte ens sitter och blir sur här. när barnen var små så var vi i Köpenhamn. Vi var på Ströget och det var massor av folk där. Och vi går och tittar och det händer saker. Och så är det en ballongkonstnär som står och gör saker med ballonger. Och vi blir fascinerade och vi står och tittar. Och sen efter ett tag så säger jag, nu går vi. Och då räknar jag med att när jag säger nu går vi, då gör vi det. Och så går vi. Och när vi har gått ett bra tag så upptäcker vi att Simon som är yngst inte var med. Alltså, jag kan tala om att det blev panik. Fullständig panik. Inga mobiltelefoner eller sånt där saker. Jag skriker till Lillemor. Stå kvar här, skriker jag. Och sen springer jag allt vad jag kan. Jag springer som en gång. Och jag ser för min inre syn om Simon irrar omkring på Ströget. Och inte hittar oss. Hur ska det här gå? Så jag springer allt jag kan. Och jag springer på folk. Det är som på film. Jag struntar, det var en del som svor åt mig. Struntar jag fullständigt i. Jag sprang som en galning. Och sen när jag närmar mig stället där ballongkonstnären står. Så ser jag att Simon står kvar. Och tittar på ballongkonstnären. Och då känner jag, alltså den känslan. Men så ser jag också att han gör upptäckten att vi inte står där. Och man ser hur han blir stel i hela lilla kroppen. Och stirrar åt alla håll. Och jag ser hans förtvivlan. Och jag tänker, det är ingen fara Simon. Jag ser dig. Det är ingen fara. Jag är lugn. Jesus såg lärjungarna. Jag kommer till dig. Så det är ingen fara. Du kan vara rädd en stund, men det är ingen fara. Jag kommer till dig. Och så upptäcker han mig. Vet du vad som hände? Det blev slow motion. Då började jag springa slow motion så här. Och så hörde man stråkarna spela. Och så sprang han i slow motion emot mig. Och så hoppade vi upp och kramade om varandra. Och då blev det crescendo i orkestern. Ja, det var inte riktigt så, men det kändes så. Vilket ögonblick. Jag såg honom. Ibland kan man uppleva det som Simon. Nu är jag ensam. Och så får man panik. Då skulle jag säga, stå kvar. Stå kvar. Jesus ser dig. Han som ser. Och han som har ett äkta hjärta för dig. Det här är så livsbejakande att förstå det här. Vara sedd, sa vi, och ser. Jag är kvar på tredje punkten. Ja, hur var det med Jesus? Ja, han levde ju i vision. Och vårt problem är att vi lever i projekt. Det begränsar oss så många gånger i våra liv. Och jag skulle vilja säga, det du bär i ditt inre, det är vad du ser. Och det är klart, är du helt upptagen med dig själv, ja då ser du bara dina behov. Och dina behov att vara sedd. Och du missar människor som finns i din omgivning som du inte ser. Och läser man Bibeln så är det inte svårt att komma ifrån att det står väldigt mycket osjälviskhet i Bibeln. Kolossalt mycket. Och jag skulle vilja påstå att det är ett av de största fiender vi har i våra liv och i vårt samhälle idag. Trump har initierat i sitt tal att nu är det de egna intressena som kommer först. Det uttalades väldigt tydligt i hans installationstal. Vedervärdigt, säger jag. Ni får tycka vad ni vill, jag tänker i alla fall säga det. Det här går utöver hela vår värld. En våg av egna intressena först. Och det begränsar så enormt. Det står till och med i Bibeln att själviskhet är avgudadyrkan. Jag tror det är ett av våra största problem idag. Frågan är, vad är det som gör dig upprörd? Jag fick den frågan på en ledardag en gång, jag kommer inte ihåg vart det var. Men vad är det som gör dig upprörd egentligen? Och ibland kanske man får tingas konstatera att det är små saker som gör en upprörd. Och då är man väl inte större än så, sa författaren Alf Henriksson på sin staty på Husqvarna torg. Uppröras av små saker. Jag upprörs över folk som inte blinkar med bilen. Det är, för mig är de egoister. Räckte du upp handen för att du aldrig blinkar? Nej, jag skojar bara. Du är med. Det är rent bedrövligt. Det är så mycket egoism i trafiken. Enorm egoism i trafiken. Ja, men jag vet ju vart jag ska. Ja, men det är omgivning som inte vet. Och jag cyklar varje dag. Jag cyklar alltid i alla väder året runt. Och det tycker jag alla ska göra. Därför att vi kan inte bara prata om klimatförändringar och oroa oss och tycka att politikerna ska fixa det här. Och så kör vi bil i onödan. När jag kör Kungsgatan, jag tror att jag retar folk ibland med det här, men det bryr jag mig inte om. Jag har sagt det många gånger i olika sammanhang. När jag cyklar Kungsgatan i Norrköping så är det världens kö med bilar. Jag är övertygad om att över hälften av de som sitter i bilarna skulle kunna cykla. Ja, men det är en annan sak. Och när jag cyklar så märker jag att när jag ska komma till en korsning eller en rondell eller så här med cykeln så, och bilar inte blinkar, ja, då måste jag stanna, sätta ner foten. Och så jag upptäckte, hade han blinkat, då hade jag bara kunnat fortsätta. Vilka egoister. Så kolla dig själv hur du gör i trafiken. Blinkar du väldigt sällan, då är du en egoist. Då behöver du bättra dig. Vad säger ni? Sa du att Lillemor var välkommen här? Min fru. Det var någon som sa något klokt där. Jag har bättrat mig. Jajamän. För nu blinkar jag konsekvent. Och jag räcker ut handen när jag cyklar också. Men det är en annan sak. Nu ska vi inte fördjupas för mycket i det här. Men då är det frågan om hur jag är då. Om jag blir arg på de som inte blinkar. Då är ju jag också lite egoistisk. För jag drabbas av deras egoism. Och så blir jag störd av det. Och då måste jag tänka till. Ja, då är jag inte bättre än så heller. Så då borde jag komma till en punkt. Då jag inte blir retad. Eller hur? Och jag håller på med det där. Jag håller på att jobba med det där. Ibland säger vi att i Sverige är vi normala. Vi tror att vi är väldigt normala i Sverige. Jämfört med många andra länder. Vi är extremt annorlunda i Sverige. Det finns en undersökning som heter World Value Survey som handlar om kultur och värden i vår värld. Och den kan då visa, det finns två linjer. Den ena handlar om tradition och sekulära, rationella värden och den nedre linjen om överlevnad eller självförverkligande. En del lever ju här nere med överlevnad och tradition. Vet du vart Sverige ligger på den kartan? Längst i högra hörnet. Mest sekulerade landet som lever med självförverkligande till max. Sverige är längst upp i högra hörnet. Många andra länder är mitt i, men vi är längst där uppe. Och vi säger att vi är normala. Vi är ju extrema. Och då måste vi våga se det. Och då måste jag våga se det. Vad är det som styr mitt liv? Det är det jag ser. Och tänk då att få likt Jesus vara nära Fadern och förstå att jag är sedd och att jag är älskad. Det hjälper mig att kunna se. Och det är så viktigt att du förstår att du är älskad. För det hjälper dig att se andra människor. Det vidgar ditt hjärta. Det vidgar dina perspektiv. Det är lätt att bli som Stefan Klar när han var 6 år. Han var lite galen. Han hade en kompis som heter Kjell-Åke Karlsson. Och så gick vi till Karl Oskars livs och frågade om vi kunde få några tomma kartonger. Vi brukar leka med sådana. Så fick vi en varsin kartong. Kås och jag, vi kallar honom för det. Och så går jag över gatan. Och så ropar jag till Kås. Kolla här, säger jag. Och så sätter jag lådan på huvudet. Och så går jag över gatan. Och så blir jag påkörd av en bil. Tänk dig chaufförstackaren som sitter i bilen Och jag springer rakt mot bilen. Han möter en pojk med en låda på huvudet. Och pojken blir påkörd och får ont i armen. Och sitter där som 6 år och hör hur han säger saker. Massa saker. Det enda jag kommer ihåg, han sa någonting om vaktmästare också. Jag fattar ingenting vad han sa. Sen for han. Och dagen gick och när det var lunch så kunde jag inte äta. För jag klarade inte av att lyfta kniven. För jag hade så ont. Men jag sa att jag var inte hungrig. Och när kvällen kom så har jag lagt mig. Och då ringer telefonen. Och jag hör min mamma säga. Nej, det är inte möjligt. Han ligger ju här. Va? Nej, säger hon. Och jag förstår att nu får mamma veta. Så då öppnas dörren och jag kör upp täcket. Så frågar de, har du blivit påkörd idag? Ja. Hade du en låda på huvudet? Ja. Jag tycker att många människor går som med lådor på huvudet. Och ibland så drabbas jag av det också. Måste jag vara ärlig och säga. Jag behöver ta av den här lådan ibland. Och så öppnar mitt hjärta för honom som ser och som älskar mig. Och att vara viss om det har den allra största betydelse. Så jag vill säga till dig, Herren ser dig och han älskar dig. Och det får inte bli en klyscha. För det är en djup sanning som har den allra största betydelse med konsekvenser i livet. Att du får ha Jesu ögon som ser. Ni vet hur det var med Jesus. Han blev frestad. Det är lätt att predika här nu. Jag kommer ju så sällan så nu kör jag på. Det kommer saker som inte jag tänkt här nu. Men Jesus, han var med en dopförrättning som var fantastisk. Himlen öppnas och anden sänker sig ner som en duva. Och man hör faderns röst. Var det så när du döptes? Om du nu är döpt. Va? Vilken upplevelse. Från detta, ut i öknen, ledd av anden. Är i öknen i 40 dygn. Om du är i öknen i 40 dygn. Då lovar jag dig att ditt hår är inte fräscht och nytvättat. Då har man fett hår. Kläderna är smutsiga. Det är dammigt. Huden är, det märks på hela huden. Att man har varit i öknen i 40 dygn. Och han är hungrig. Då kommer frestaren. Och vad är det han säger? Är du Guds son? Alltså med andra ord, det ser inte gudlikt ut det här. Vad gör Jesus? Han behöver inte hävda sig. För han, det är så bedrägligt. Dels så vill han att Jesus ska bevisa att han är Guds son. Och bevisa det genom att förvandla stenar till bröd. För han var ju hungrig. Det är så bedrägligt. Jesus behöver inte hävda någonting. Han är trygg i sin relation till fadern. Han hänvisar bara till vad det står skrivet. Han hänvisar inte till upplevelsen vid Jordan när han döptes. Han är trygg och behöver inte hävda sig. Du behöver inte leva upp till någonting. Du behöver inte bevisa någonting. Du kan vara trygg i att ingenting kan skilja dig från Kristi kärlek. Och när frestaren kommer och säger, ja men du, vi vet både du och jag vad du har gjort. Ja, och det vet ju Herren också. Och han har förlåtit mig. Så har du synpunkter på det får du gå till honom. Tänk att veta att man är älskad. Det kan hjälpa en människa att se. Se andra människor. När jag bodde i Huskvarna och var pastor där så skulle vi ha ett sammanträde på kvällen och jag hade varit i kyrkan hela dagen och tänkte att jag måste skynda mig iväg och fixa någonting och äta. Så jag springer in på hette det Rosengallerian va? Rosengallerian. Springer jag in för att försöka hitta någonting att köpa och äta. Och då passerar jag en dörr med fönster och där bakom står en kvinna och när hon ser mig gå förbi så vinkar hon så intensivt. Och jag vinkar tillbaka och går vidare och tänkte vad glad hon blev att se mig. Vad roligt när de blir glad att se mig. Men så slog det mig, henne har jag aldrig sett förut. Så att jag får nog gå tillbaks. Så jag går tillbaka och då står hon där och då ropar hon genom fönstret. Jag är inlåst, ropar hon. Och jag som trodde hon var glad att se mig. Snacka om att inte förstå signalerna. Och sen är jag så smart också, vet du vad jag säger till henne. Då ropar jag tillbaka. Stanna där, ropar jag. så fixar jag hjälp. Ja. Och jag lyckades hitta en vaktmästare. Vi lyckades få ut henne. Men jag har haft roligt åt det där. Jag trodde hon liksom var glad att se mig. Egoisten. Men hon behövde ju hjälp. Jag förstod inte signalen. Att förstå att man är sedd, det kan hjälpa en människa att se. Och jag vill utmana dig att vara en som ser lite mer än dig själv. Herre, tack att du älskar oss. Tack att du älskar oss med en sann, äkta faderskärlek. Vi kan ha olika associationer i begreppet fader. Men tack att du är fader i ordets bästa, djupaste, varmaste bemärkelse. Och jag ber, låt ditt ord få landa i våra hjärtan om att vara sedd, att vara älskad. Hjälp oss att inte göra bedömningarna utifrån omständigheterna, utan utifrån ditt löfte och din enorma kärlek. Och jag ber, låt det landa för den som på ett alldeles särskilt sätt behöver den här påminnelsen. Och så hjälper det oss, Herre. Jag ber tillsammans, förmodligen med fler än mig själv, om att kunna ha ett hjärta som är öppet för dig, så att vi får ha, så att jag och mina vänner får ha dina ögon som ser. Tack att du lyfter hjärtat, du ger ljus i blicken. Herre, led oss du, i Jesu namn. Amen.